har valt att inte gå vidare. Sen har det tillkommit två nya intressenter ganska sent här som tittar på det.
Reporter här var Viktor Jensen. Regeringen vill trappa upp jakten på fuskare. Nu föreslås att den nya utbetalningsmyndigheten även ska granska statligt stöd som går till företag och organisationer. Myndigheten startade sin verksamhet förra året och har som mål att upptäcka just felaktiga bidragsutbetalningar. Filmbolagen Disney och Universal har ilsknat till på företaget Midjourney för att skapa kopior av upphovsrättsskyddat material. Och nu stämmer filmjättarna det här företaget. P3 Nyheters techreporter Evelina Galli förklarar vad det här handlar om.
Ja, det här är faktiskt den största stämningen av det här slaget vi har sett. Det är också första gången vi ser två stora studios inom film, Universal och Disney, gå samman då för att stämma Midjourney, som är en av de tidigaste och än idag en av de populäraste tjänsterna när det kommer till att generera AI-bilder. Och då är det så här, vi kallar det för text till bild, alltså att du skriver in typ, gör en bild av, i det här fallet kanske en Star Wars-karaktär som går utanför det här på Stockholms gator, och så genererar den det. Och det är därför de här bolagen då har blivit sura, har ilsknat till, för de menar att det här är rent av stöld av deras upphovsrättsskyddade material.
Hur mycket går de här filmjättarna miste om i pengar? Går det att säga överhuvudtaget?
Ja, de menar ju, alltså det är ganska hissnande belopp de vill ha i alla fall. Alltså vi snackar om miljardbelopp som de stämmer de här företagen på. Och det är ju dels för att man menar att det inte är, man får inte stjäla material på det här sättet. Man får inte återskapa upphovsrättsskyddat material rakt av på det här sättet. Och jag har faktiskt läst igenom stämningsansökan och det är väldigt likt. Alltså det är verkligen bilder på Homer Simpson, på andra kända karaktärer från de här filmerna, och de är identiska. Så.
Nu blir det då en stämningsansökan här. Hur har Midjourney svarat?
Nej, men de är tysta än så länge. Vi får se om de kommer med något svar. Vi har ju sett tidigare hur AI-företag, för det är långt ifrån första gången vi ser den här typen av konflikt. Och än så länge så är det här en juridisk gråzon lite. Vi människor får till exempel inspireras av material som finns öppet på nätet. Varför skulle inte en AI få det då?
Om bolagen vinner, vad kan det få för konsekvenser då?
Alltså vi har ju sett redan nu hur vissa AI-företag, även om de tekniskt sett inte behöver få in några begränsningar som ser ut nu i lagstiftningen, så är de ändå mer försiktiga än vad Midjourney har varit. Det finns till exempel väldigt stora AI-musikföretag som låter dig skriva in vad du vill ha för låt och så får du den. Flera av dem har satt in restriktioner så att om du nämner en riktig artist, då kommer den inte generera en låt, just för att man inte vill förarga de här musikbolagen då. Så kanske att Midjourney kommer göra något liknande, för jag måste säga, det är ganska kaxigt det de håller på med nu. Alltså det är rakt av att de har bilder på liksom Iron Man och så vidare.
P3 Nyheters techreporter Evelina Galli. Idag blev det klart med nya lokaler för Hovkapellet, alltså Kungliga Operans orkester i Stockholm. Men nu måste en annan musikverksamhet flytta på sig.
Det känns fruktansvärt. Det är verkligen skandalöst.
Stark reaktion här från Andil Dahl som är konserthuschef på Musikaliska kvarteret i centrala Stockholm. Ett musikhus för olika genrer och publiker.
Nu ser det ju tyvärr ut så att vi kommer behöva flytta ut härifrån.
För nu är det klart att det här gamla konserthuset vid Nybroplan istället ska bli replokal för en av världens äldsta orkestrar. Kungliga Hovkapellet som vi hör här behöver nya replokaler eftersom operahuset i Stockholm ska stängas för en flera år lång renovering. Men då måste alltså den nuvarande privata verksamheten vid Musikaliska kvarteret flytta på sig.
Vi letar efter andra lokaler och det finns faktiskt ett tullhus här på Blasieholmen. Så det tittar vi på och har en dialog med Stockholms stad om att eventuellt kunna flytta dit.
Andil Dahl säger till Kulturnytt att Musikaliska kvarteret kan vara redo att betala för ombyggnaden av det gamla tullhuset. Något han menar kan kosta bortemot 20 miljoner kronor.
Det är ju upp till politikerna förstås hur de vill prioritera att staden ska utvecklas.
Reporter var Jens Möller. Kulturnytt har förgäves försökt få en intervju med Kungliga Operan. Dags för Radiosportens William Grönlund att ta ton nu. Det handlar om golf, eller hur?
Ja, för svenska stjärnan Ludvig Åberg är just nu ute på första rundan av major-tävlingen US Open. 25-åringen rivstartade med två birdies och har sedan fortsatt spela stabilt. Han är just nu med i täten på ett slag under par efter 14 hål. Nu om kvällens friidrottsfest i Norge.
Mondo Duplantis är tillbaka i Diamond League efter en månads uppehåll och tillbaka i Oslo där det är soligt idag. Och Miro Sala, vad ger det dig för förväntningar inför kvällen?
Ja, först och främst måste jag komma till stadion så jag ser lite grann med vindarna. De är viktiga. Och sen, ja, han var ju mänsklig nu sist. Alltså att han inte hoppar så jättebra första tävlingen, vilket är mänskligt som sagt.
Och förutom Mondo Duplantis dessutom Majo Skag i treseget, Andreas Kramer på 800 meter och den färska svenska rekordhållaren Samuel Pilström nu på en mile. Från 19 i P4.
Jag rapporterade referent Alexander Lundholm och expert Miro Salar.
Tack så mycket, William. Imorgon får stora delar av landet övervägande soligt, men i norra Norrland mer moln och skurar som rör sig in västerifrån. 10-20 grader i allmänhet. Det var Kvart i sex ekot med Daniel Klar i studion, Stefan Nilsson producent. Nu det politiska spelet.
Slag under bältet, pikar och frontalattacker. Terminens sista partiledardebatt gav försmak på valåret. Och vem backar liberalen Karlsbro när hon öppnar upp för SD-samarbete? Du lyssnar på det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
I detta politiska spel.
Att inte dras med i politiskt spel. Men det är spelets regler.
Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av det politiska spelet som vi spelar in den 12 juni. Klockan strax efter 11 är den. Hej Helena Isén, Sveriges Radios inrikespolitiska kommentator. Och hej My Råvedder, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet.
Hej.
Hej. En sliten klyscha, vi går mot avslutningstider, men så är det även i riksdagen där den sista partiledardebatten för terminen gick av stapeln igår onsdag. Och det var väl framförallt avtackningen av Liberalernas partiledare Johan Persson som gav den starkaste avslutningskänslan. Och vi ska gå igenom själva avtackningspresentskörden lite längre fram i avsnittet. Men vi börjar med självaste debatten.
Den här regeringen tar barndomen ifrån barnen. Ebba Busch låter barn gå och lägga sig hungriga.
Jag är inte Morgan Johansson. Det vill säga, jag kommer inte slå mig för bröstet med allt jag har gjort och vara nöjd där. Utan vi kommer att vara nöjda när vi har löst problemen.
Socialdemokraterna gör nu den största vänstersvängen sedan löntagarfondernas dagar på 70- och 80-talen.
Det här är alltså Sveriges statsminister. Mannen som sa att han skulle vara den vuxne i rummet.
Ouch! Det hettade till rejält där.
Vilken bra sammanfattning. Det lät mycket, mycket mer spännande än det var.
Helena, hur skulle du sammanfatta den här sista sammandrabbningen?
Ja, men det var lite fränare attacker än vad som är brukligt i mellanvalsdebatter. Och det var en del inlägg med lite doft av populism, måste man säga. Dadgosta, som vi hörde här, hon sa också att en ny vänsterregering kan ge den ensamstående mamman Caroline glass på stranden i sommar. Vi vänsterpartister står beredda att göra jobbet. Eller Ulf Kristersson om Socialdemokraterna som fick böta 3 miljoner till Spelinspektionen för sin aggressiva lottförsäljning. Och han sa då, vi kan ju inte ha partier som låtsas motarbeta gängkriminella men i själva verket odlar gängkriminella. Så det var fränt.
Alla vill ha uppmärksamhet så här, 15 månader innan valet.
Ja, och det är väl också så att opinionsläget pressar Tidöpartierna också att agera och vara tuffare helt enkelt, det skärper tonläget.
Okej, utrikespolitiken fick ju en del uppmärksamhet och då handlade det ju inte om kriget i Ukraina som det har gjort i flera debatter nu de senaste åren utan kriget i Gaza. Och kriget kopplades också sen till antisemitism i framförallt Vänsterpartiet i den här debatten då. Hur stor sprängkraft har Gaza-kriget?
Det är ju en toxisk fråga som Fredrik Furtenbach brukar säga. Dels är ju den mediala uppmärksamheten kring regeringens inställning till Israel och UNRWA väldigt stor. Och sen inträffar det hela tiden incidenter av mer handgriplig karaktär. Vi har ju pratat om bråket mellan Vänsterpartiet och Kristdemokraterna i Europaparlamentet. Nu har Sverigedemokraten Jessica Stegrud lagt ut ett klipp från riksdagsentrén där hon har blivit attackerad verbalt av en aktivist. Och då säger Stegrud att hon aldrig ens har uttalat sig i frågan om gasen. Och nu på morgonen så har utrikesministern hållit presskonferens om hur den här regeringen då ökar pressen på Israel. Oklart om det kommer att dämpa kritiken. Sen har hon utsatts för en hotfull incident, fick vi veta. Mm. Så att, ja, men den frågan är ju otroligt infekterad.
Att liksom kriget i Gaza leder till så mycket inrikespolitik, My. Är du förvånad över det?
Nej, men det har ju pågått en ganska lång tid. Och det har ju också, det får ju också inrikespolitiska konsekvenser, eftersom till exempel av Vänsterpartiet, att man har sett att engagemanget för Palestina och för Gaza har liksom lett till antisemitiska uttryck och lett till att flera vänsterpartister har blivit utslutna och att partiet har väldigt svårt att hantera det. Det tar för lång tid, man vet liksom inte riktigt var gränsen går, man vet inte hur man ska sätta ner foten utan att samtidigt kritisera engagemanget för Gaza, som ju är en viktig del av Vänsterpartiets politik. Nu så ser vi också hur de som står på olika sidor, kanske man inte kan säga, men hur att regeringens position också skapar liksom turbulens och konflikter mellan partierna. Samtidigt så är det ju en utrikespolitisk fråga som egentligen inte borde behöva ta sig in så här mycket i partipolitiken.
Och med tanke på att det här kriget har pågått ett tag och den senaste tiden har ju rapporteringen blivit, man har fått se den humanitära krisen förvärras. Det är väldigt många som kanske har börjat se det mer som en humanitär fråga snarare än en Israel-Palestina-fråga. Så att den får ju mer och mer uppmärksamhet också i de breda grupperna.
I de breda lagen så tror jag mer att det handlar om det, att man får börja se det mer som en humanitär fråga, och det är där som regeringen faktiskt har problem att svara på frågor. Och det märks att de är otroligt pressade i den här frågan kring Gaza och den humanitära situationen. För att det är ju mycket lättare att ta ställning för en liksom politisk konflikt. Det är väldigt mycket svårare att behöva ta ställning när det handlar om att om man ska rädda människors liv eller inte rädda människors liv. Och de har ju väldigt svårt med detta. De försöker förflytta sig nu, men vi vet ju också om att det finns slitningar inom regeringsunderlaget kring hur man ska ställa sig till insatser i Gaza.
Helena?
Ja, här var det ju Miljöpartiet som i första inlägget i alla fall tog upp den här frågan, men där svarade ju Kristersson då att ni piskar upp en stämning.
Vi kan väl lyssna på en bit ur just debatten när Daniel Heldén tog upp kriget i Gaza och UNRWA.
Varför går Sverige före i att legitimera förbudet mot UNRWA? Varför spelar statsminister Ulf Kristersson med i Benjamin Netanyahus spel?
Det är bara 4 länder i hela världen som ger mer pengar än Sverige till civilbefolkningen i Gaza. Och vi ger det till de organisationer som vi vet kan få fram hjälpen också.
Att oppositionen väljer att gå på regeringen så hårt i den här frågan, är det för att man känner att man har liksom folk på sin sida just för att det är en humanitär fråga?
Jag tror också att det finns ett väldigt tryck i de här partierna att gå på regeringen i den här frågan. Jag tror inte bara det handlar om att skapa, alltså att visa genom väljarstäder och så. Jag tror att det finns i de här, i Miljöpartiet, Vänsterpartiet, ju väldigt starka rörelser för den här saken och för humanitära frågor. Så att det är inte bara politiska poänger alls i det här, skulle jag säga.
Mm. Det var ju så i Miljöpartiet att den sedermera avsatta bostadsministern Mehmet Kaplan till exempel åkte med ett av fartygen Ship to Gaza, kan ha varit 2010 tror jag. Och det tidigare språkröret Gustav Fridolin är också aktiv och har alltid varit och är aktiv i debatten nu då med hård kritik mot Maria Malmö Stenegard.
Just det, Fridolin var ju med Aktuellt så sent som igår om det här just. Tror ni att Gaza-kriget, om det fortsätter, kommer bli en stor inrikespolitisk fråga fortsättningsvis?
Väldigt stor fråga i medierna. Och då blir det en stor fråga.
Jag tror inte det går att undvika det ifall det är så att den humanitära situationen fortsätter att vara så svår som den är nu. Oavsett hur man tycker att det ska lösas eller oavsett på vilken politisk sida man står, så är det ju klart att människor ser lidandet och tycker att det behöver bli bättre. Där har de ju egentligen ingen konflikt. Frågan är bara hur man ska göra det.
Okej, det blev också en Clash of the Titans i form av att Magdalena Andersson och Ulf Kristersson gick på varandra ganska ordentligt.
Så här kan vi inte ha det, och framförallt kan vi inte ha partier som låtsas prata mot kriminella men som själva odlar kriminella.
Vi socialdemokrater, vi tar ansvar för våra lotterier. Hur vore det om statsministern tog ansvar för Sverige?
Det var sån typisk Magdalena Andersson formulering.
Det var det verkligen. Ja. Men hur odlar man igenkriminell? Är det liksom vatten och gödsel som krävs eller är det någonting annat?
Ja, man anlitar ett bolag där de jobbar.
Telemarketingbolag och mycket pengar.
Ja, ja. Det är, ja, alltså, det är det som är vatten och gödsel i den kriminella världen.
Exakt. Okej, hur jobbigt var det att den här lottoskandalen kom upp ännu en gång för Magdalena Andersson?
Lottoskandalen?
Lotteriskandalen.
Ja, men hon har ju det här standardsvaret då, att hon städade ut direkt att det här avtalet med telemarketingbolaget, eller så att anställda som var dömda kriminella och sådär, att det sades upp omedelbart, att styrelsen och vdn fick sparken. Och det svaret har hon ju upprepat många gånger, och det har ju räckt hittills i alla fall, för man ser ju inga tecken på kris i opinionssiffrorna.
Fram tills att de fick en miljon bot.
Ja.
Då blev det jobbigt igen.
Jo, det är ju naturligtvis tråkigt att behöva svara på frågor, men man ser ju som sagt inte i mätningarna att det här påverkar Socialdemokraternas stöd.
Det är ju inte det som är det stora problemet med lotteriverksamheten, utan det är ju att de tjänar jättemycket pengar på det, och det kommer de inte kunna göra framåt. Så nu måste ju Socialdemokraterna tänka om kring sin finansiering.
Det är ju också ett problem att de sålde lotter till gamla och dementa.
Det är också ett problem. Det är också ett problem. Men för partiet är det ju att de blir av med pengarna, ett större problem.
Ja.
Moderaternas strategi att gå åt sossarnas vänstersväng användes ju igen. Det har de ju gjort i alla fall sedan kongressen, ganska ihärdigt. Kommer vi få höra det här i 15 månader till nu?
Ja, kanske. Det kommer vara som de där stenarna som skulle vändas på om och om igen. Det är för att politiker, de har ju en idé av att om de bara säger någonting tillräckligt många gånger så ska det liksom bli en sanning, eller i alla fall uppfattas som en sanning. Och då brukar vi ju få svaret när vi säger så här, men det är väl lite tröttsamt. Då säger de, men alla människor lyssnar inte på oss lika mycket som ni gör. Och det är ju också sant.
Det är ju det.
Men samtidigt så tror jag också att vanliga människor blir trötta på att höra samma ramsa om och om igen. Särskilt när det är lite svårt att backa upp. Alltså vad det är man ska hitta under stenen, eller vad det är man menar den här vänstersvängen är. Då tycker jag ändå att argumentet tappar lite fart.
Du avfärdar ju denna vänstersväng, men jag tycker den är ganska tydlig då i den ekonomiska politiken då, med slopandet av karensavdraget, inrättande av statlig investeringsbank, slopande av fri etableringsrätt i hela välfärden, det ständiga talet om marknadsmisslyckandet, kritiken mot livsmedelshandlare, banker, elbolag och sådär. Och här kan man ju notera att det kom hård kritik från Centerpartiet, vilket tvingade Magdalena Andersson lite på defensiven igår. Rickard Nordin var det ju som ersatte Anna-Karin Hatt, eftersom hon inte sitter i riksdagen. Och han menade ju då att Socialdemokraterna beskriver företagare som skurkar, när de borde beskrivas som hjältar som ger jobb och skapar tillväxt, då tyckte ju han. Han sa, tittar man i Socialdemokraternas dokument hittar man inget roligt för företagen. Och då fick hon ju svara att ja, men vi är ju överens om att om den gröna klimatomställningen, där ska Sverige ligga i framkant och det ska vi bli rika på. Men det där var ju lite otippat, tyckte jag.
Varför var det otippat?
Nej, men det är uppenbart nu då att de ska svinga både åt höger och åt vänster. Mm. Det var ju inte fritt från kritik mot tidigare regeringen på något
Rickard
sätt.
Rickard Nordin var ju hård mot dem också.
Absolut, i klimatfrågan och sådär till exempel.
Nej, men jag håller med att det finns en vänstersväng i den ekonomiska politiken. Det är inte bara den som de tar upp, utan de vill ju också prata om det här med migrationspolitiken och kriminalpolitiken. För att där är de mer oroliga för att sossarna har lagt sig så nära dem. Och där är det ju väldigt svårt för dem att argumentera för en vänstersväng, eftersom de har gått otroligt långt åt det konservativa hållet värderingsmässigt. Så att vänstersvängen, den är ju lite svårare att förklara, för att man måste nästan in i det som Helena pratar om här. Och det är ju också saker som Socialdemokraterna kanske i vissa delar lite motvilligt tänker göra efter kongressen. Men som man också vet att man vinner väljare på. Så där är de ju inte särskilt nervösa över att bli anklagade för en vänstersväng när det handlar om att ta bort karensavdrag och sådär.
Mm. Nej, de vill ju göra det. Ja. Jag menar, det är lite konstigt att de slår ifrån sig detta. Därför att jag menar, reformisterna i Socialdemokraternas vänsterfalang är ju jättenöjda med de här bitarna.
Men är det för att man är orolig att man ska klumpa, att all politik ska klumpas ihop till någon typ av vänstersväng? Att,
ja, men
att man
de tror vill ju ha mittenväljare. Alltså de vill ju ha storstadsväljare och mittenväljare och så vidare. De vill inte anklagas för att sitta i knät på Vänsterpartiet och Miljöpartiet till exempel.
Mm.
Och när det gäller den här högergiren i migrations- och kriminalfrågorna så är det ju precis som My säger, att där har ju Tidöpartierna lite svårare att angripa dem då, i och med att de har lagt sig så nära Tidöpartierna?
Det är väl egentligen bara Socialdemokraterna på den sidan som försöker att hålla sig mot mitten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet, de är ju väldigt mycket vänster. Jag tycker de har ju inte ändrat sina positioner och de tänker inte göra några sådana förändringar. Miljöpartiet har ju redan gjort den där vänstergiran och sen har de hållit sig kvar där under väldigt lång tid.
Okej, så det här var i alla fall Moderaternas väg framåt, att gå åt sossarnas vänstersväng. Hur slog sossarna tillbaka mot Moderaterna då i debatten?
Magdalena Andersson anklagar Ulf Kristersson flera gånger för att sänka skatten för de rika, låta sjuka och barnfamiljer betala detta i och med högre läkemedelskostnader då och slopandet av det här tillfälliga bostadsbidraget. Och sen fyllde hon på med attacker om att de driver en arbetslinje fast utan arbete. Tillväxten ligger i bottenträsket och så vidare, och hon upprepade då sitt tal om behovet av ett nytt ledarskap, underförstått hennes eget. Och då kontrade han just med det här att hon har inget lag för att genomföra sin politik, men det har han.
Det var ju väldigt stort fokus ändå från Ulf Kristerssons håll på att man vet vad man har, men man vet inte vad man får. Men jag skulle ändå säga, om vi utgår från hur opinionsläget ser ut nu, så är det ingen som vet vad de får oavsett vilket parti de röstar på. För att regeringen har ju två partier som inte ens kommer in i riksdagen enligt de senaste opinionsmätningarna. Då vet man inte vad man får. De har också två partier som inte alls kommer överens om hur de ska kunna samarbeta, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Och det är ju samma med Magdalena Andersson, alltså hur hon ska få ihop det där regeringsunderlaget, det är ju... Alltså det står ju inte ens skrivet i stjärnorna. Det finns liksom ingen tydlig snisslad väg framåt för henne heller. Jag tror att man ska vara beredd på vad som helst.
En härlig lång regeringsbildning på 150 dagar.
När vi alla åldrades i dubbel fart. Mm.
Sammanfattningsvis då, det var en hård ton när partiledarna möttes i riksdagen en sista gång innan sommarlovet. Eller sen är det ju Almedalen, och då möts de ju inte på samma sätt.
Då undviker de varandra mer genom att ha uppdelade dagar.
Just
där
det.
De får en slott.
Där de får stå på scen. Mm. Eftersom vi har Aftonbladet här så vill jag ha betyg i sann kvällstidningsanda. I alla fall av dig, My. För Helena är en oberoende public service-medarbetare.
På presenterna?
Nej, först och främst. Vilket betyg för debatten?
Oh, en trea. Mm. Vilket de vanligtvis kanske är en ett och en halv, två.
Oj, du är hård. Vi lämnar sakfrågorna då. Liberalernas partiledare Johan Persson tackades ju av som sig bör.
Mitt enda medskick är som någon närstående till mig i familjen brukar säga när det hettar till. Tänk på tonen. Den spelar roll. Kort och gott, tack för att jag fått göra demokratisk värnplikt med er. Tack.
Jag tyckte det var rörande. Jag tycker generellt de här avtackningarna är väldigt fina.
Jag hoppas att det inte är hans fru som säger till honom tänk på tonen. Eller? Jag vet inte i vilket sammanhang i familj det är en trevlig sak att säga till någon, om det inte är en vuxen som säger det till ett barn.
Men som vanligt med Johan Persson så kanske han sa lite för mycket.
Som vanligt. Ja, som vanligt. Och det är ju det vi kommer att sakna honom för.
Det är ju lite gulligt sådär att se att de här bråkstakarna ändå kan skilja på sak och person. Mm. Även om presenterna ofta innehåller lite gliringar och så.
Just det.
Och det var inte så lite gliringar den här gången.
Nej, det var mycket gliringar faktiskt. Ja.
Om jag ska sätta betyg på presenterna skulle jag ändå säga att det här var den sämsta presentskörden som jag kan minnas att någon partiledare har fått. Så har jag sagt det.
Det var ett betyg som heter duga.
Det var betyget en svag etta på den punkten.
Han fick ett gäng böcker av Jimmy Åkesson, Ulf Kristersson.
Nooshi
Dadgostar.
Daniel Heldén.
Jag förvånades över att det var så många som sa här får du en bok, den har du nog läst. Så tänkte jag, varför ska han få den då? Då kan man få en bok han inte har läst. Okej, men vad var det för gliringar? Vilka gliringar var ni reagerade på?
Ja, men Magdalena Andersson som då inte gav honom en bok utan en kurs på ABF i Örebro. Det var väl för att Liberalerna i regeringen då har varit jättearga på det här fusket med bidrag i studieförbunden och dragit ner anslagen till dem med flera hundra miljoner. Sen så var det ju då en aktiebok från Nooshi Dadgostar. Det har ju varit uppmärksamhet här i Sveriges Radio, inte minst om liberala statsrådens aktiehandel. Mm. Och då så kontrade ju Johan Persson att han ska ringa Nooshi Dadgostar och läsa högt ur den så att hon kan lära sig lite om företagsamhet och hur man finansierar företag och så vidare. Var lite kul.
Som åhörare blev det lite som ett quiz. Alltså koppla presenten till politisk nyhet.
Jimmy Åkessons bok Omgiven av idioter heter den, va?
Mm.
Det kändes ju som att han och Johan Persson, de har pratat om hur liberalerna är idioter. För att tiden slått av en whisky eller konjak eller vad det var. Och nu så vill han bara berätta det för världen. Att det är inte bara Jimmy Åkesson som tycker att liberalerna är idioter i allmänhet. Det är också Johan Persson.
Just det där med de personliga relationerna är ju någonting man slås av, att man liksom får följa med in bakom kulisserna på liksom hur det är bland partiledarna, att det kanske är så, de har en politisk show på, under debatten, men bakom kulisserna är de kanske mer kompisar än man tror.
Johan, jag har ju sagt det här till dig förut, men jag tycker inte du ska sluta.
Okej då.
Jag vet att din fru inte håller med, men jag tycker det är jättetråkigt.
Vi har delat en hel del oförglömliga stunder tillsammans. Stunder som jag faktiskt är osäker på om de kommer att nämnas i någon av våra biografier, om vi nu bestämmer oss för att skriva någon sån.
Min present till dig är en studiecirkel i ABF i Örebro.
Den här då, läsplattan, den rymmer ju 24 000 böcker. Och när du är klar med dem, jag lovar, då har du nog trillat upp in.
Ska vi notera här vilket som är det rikaste partiet?
Den som gav en läsplatta.
Ja.
Det var ju också en gliring.
Det var det.
Det blev från perm till skärm.
Mm, det blev det verkligen.
Inte från perm till perm.
Det sista då, innan vi lämnar det här, det var ju Ebba Buschs, apropå att säga för mycket. Vi har så många minnen som jag inte kommer kunna återberätta.
Tål att tänka på
mycket.
Vad det kan vara för minnen de har.
Jag tänker välja att tänka att de har haft det så tråkigt tillsammans att det inte är värt att prata om för eftervärlden.
Med den fultolkningen lämnar vi partiledardebatten. Men vi stannar kvar i Liberalernas framtid faktiskt. För slaget om nästa liberala partiledare är ju ännu inte avklarat. Och nu har ännu en gumma hoppat upp i lådan, nämligen Karin Karlsbro. I en intervju med Svenska Dagbladet öppnade hon upp för att Liberalerna ska kunna sitta i regering också med Sverigedemokraterna. Hon gick däremot sitt partis lysande röda linje.
Och sin egen personliga övertygelse.
Som hon slängde över bord.
Ja.
Hur stor var den här överraskningen, Helena?
Ja, den var mycket stor för mig och för dig också.
Ja, det får man säga.
Ja, Karlsbro har ju hört till de argaste kritikerna av samarbetet med Sverigedemokraterna. Så att det var en helt otippad kovändning. Och jag måste säga att jag har fortfarande inte riktigt landat i analysen av hur hon har tänkt här.
Varför hon gör det här?
Nej, hennes eget resonemang som hon också har redogjort för i olika Facebook-inlägg går ju ut på att Liberalerna verkligen behövs då som vakthund i tider av stigande högerpopulism runt om i världen, i Europa och USA och så vidare. Och så tycker hon då att hennes parti måste börja räkna mandat, och om man håller fast för den här röda linjen som innebär att inte släppa fram SD i regering, vilket ju SD kräver, då är risken att det blir nyval och då är det nog ute med Liberalerna. Mm. Och det finns ju de som spekulerar i att det här kan vara en försöksballong som hon skickar upp på uppdrag av någon partiledarkandidat. Det finns också de som spekulerar att hon själv vill lansera sig som partiledarkandidat, men om man nu har fastslagit den här röda linjen så är det ju inte den smartaste strategin.
Nej.
Sen ska man ju veta också att hon själv har sitt på det torra. Hon klarade sig kvar i Europaparlamentet efter valet i fjol då, och sitter nu säkert i 2029, så att hon kan kosta på sig att utspela det här slaget.
Men att hon själv har en röd linje där hon har varit slagits för att man inte ska samarbeta med SD. Jag menar, man är väl inte sämre än att man kan ändra sig om man tittar på att det går dåligt. Liberalerna ligger under riksdagsspärren och man resonerar att det är bättre att vi ändå öppnar upp för ett samarbete så att vi får vara med eventuellt.
Jo, det är ju det resonemanget som hon verkar driva på. Men samtidigt är det ju så här att Liberalernas problem är ju att de har hattat fram och tillbaka i den här frågan. Och det viktigaste för dem är ju att vara tydliga i vart de står. Och i politiken är det ju så här, nu har de ju ett beslut, och det är sånt, ett beslut i politiken, det står sig tills att man ändrar det beslutet. Och sen så måste man ställa sig bakom det nya beslutet i så fall. Jag tror att de kommer ändra sig till en viss gräns. Jag tror att de kommer att gå med på att till exempel släppa fram en regering där SD sitter, men kanske inte vara del av den regeringen. För det måste man ju ändå göra om man vill hjälpa till att skapa ett regeringsunderlag på högersidan, eftersom Sverigedemokraterna ändå ställer rimliga krav ändå att sitta i en regering med tanke på deras storlek.
Mm.
Men det som är konstigt är ju att när man själv går ut utan någonting annat och liksom gör ett sånt här utspel. Alltså dels för att hon inte har den positionen i partiet egentligen.
Ja, jag tänkte
för att det ska betyda någonting på riktigt. Men dels också för att det här partiet behöver hålla ihop.
Och det är många som sätter upp ett stort frågetecken också kring det här eftersom hon inte har drivit det i partistyrelsen där hon är adjungerad.
Mm.
Och det menar ju då personer att visst kan man argumentera för en annan linje än den vi har, men då gör man det internt.
Alltså Liberalerna har ju inte råd att ha för feeling på saker och ting som inte är förankrade nu. De har ingen partiledare, de har liksom inte riktigt någon tydlig politik framåt som väljarna bryr sig om. De har haft jätteturbulent under våren med flera ledande liberaler som har hoppat av. Alltså de behöver ju bli ett tydligare alternativ och då hjälper det inte om någon går ut och liksom börjar kasta upp testballonger. Men det här är ju också ett parti som är experter på att skjuta sig själv i fötterna. Så att det är ju klart att det kanske är det, på det sättet så ligger det väl kanske i linje.
Men är det inte också en perfekt testballong då från någon som Karlsbro? Jag tänker eftersom hon inte är den tyngsta av liberaler, kan man inte också bara avfärda det i så fall och liksom
gå vidare?
Men vem
är det hon ska testa det på? Alltså det är ju det som också är helt oklart. Vem är den här testballongen till för i så fall?
Nej, men jag tycker man ska inte glömma bort att det är en prekär situation när man ligger på drygt 2% i opinionsmätningarna. Då måste man kanske tänka vad händer? Och man kanske måste tänka, vi måste ha stödröster. Och får vi det om vi sätter upp diverse olika villkor? Så jag menar, hon har väl liksom tänkt om och vill försöka vara realist här. Men det är ju konstigt att man inte testar en sån linje internt först. Det vi har hört hittills är ju att Liberalerna 100% står bakom den här röda linjen att aldrig släppa fram ens en regering med Sverigedemokraterna i. Men jag vet inte om det stämmer.
Okej då, den här partiledarfighten som ska vara klar den 24 juni.
Mm, det ska komma besked på måndag.
På måndag får vi veta
valberedningens förslag.
Men det är väldigt tyst. Är det bra eller dåligt att det är så tyst?
Nej, jag tror inte att det är så bra för dem egentligen. Att det verkar som att alla journalister har på något sätt gett upp och ingen bryr sig. Och jag vet inte om det är så bra att ingen bryr sig när man är mitt i en partiledarprocess. Och det är väldigt ovanligt för Liberalerna. De brukar ju glappa fritt. Den här gången har de bestämt sig för att inte göra det.
Jag tror också det är för att de har ingenting att säga, för att deras stora problem är ju nu att de har två favoritkandidater som inte säger ja till att ta det här uppdraget. Och att jag gissar att det pågår då någon slags övertalningskampanjer och då finns det kanske inte så himla mycket egentligen heller att läcka ut till journalister.
Nej, det pratas ju om Erik Ullenhag nu då.
Just det.
Och han har ju varit med i partiledarfight tidigare men förlorat mot Nyamko Sabuni. Det var någon som trodde att det här Karin Karlsbro-utspelet är en testballong och Erik Ullenhags vägnar.
Mm, hon frågade åt en kompis.
Men just det. Men när han var aktuell då i partiledarstriden 2019, då stöttade han ju januariavtalet med Socialdemokraterna och sa i alla fall Ekots lördagsintervju att det var ingen bra idé att bygga en regering på stöd av ett parti som står så långt bort från Liberalerna som Sverigedemokraterna. Däremot så satt han i SVT och ville inte svara på frågan om han kunde tänka sig samarbete med SD som partiledare. Detta var alltså innan han förlorade mot Nyamko Sabuni. Men det finns då de som menar att han har bytt från att vara mot samarbete med Sverigedemokraterna till att nu vara för.
Man kan återuppfinna sig själv också. Och vad man tycker.
Ja,
mellan varven.
Liberal, att vara liberal eller att vara kluven.
Så frågan är då, vem blir det på måndag? Om ni vågar er på en gissning.
Alltså det är rykten då om att Romina Pourmokhtari inte vill. Och det är rykten om att Lotta Edholm inte vill. Nej. Jag betvivlar de ryktena lite grann. Det kan hända att de inte är jättesugna. Men jag tror, i och med att de inte har markerat kraftfullt nej, så tror jag absolut att de är övertalningsbara.
Jag tror i så fall på Romina Pourmokhtari.
Mm.
Jag förstår att det är en tough sell för partiet. Hon vill liksom gifta sig i sommar och hon vill liksom ha en härlig liksom festlig sommar och allt det som kanske kommer framåt när man är liksom 30 år och är nygift och vad man vill göra då. Att det är kanske lite svårt att säga så här, nej men ska du inte bara skippa det och ta hand om det här lilla partiet där det liksom är kaos och vi kanske inte ens kommer in i riksdagen och sådär. Så att jag förstår att det är lite kanske tuff övertalningskampanj, men jag tror ändå att det blir hon. Och sen så tror jag att en avgörande fråga framåt är väl egentligen att det är en person som orkar ta fighten även om de inte skulle komma in i riksdagen. Som är så här, ja, men jag har ändå 4 år kanske utanför riksdagen eller i opposition i mig för att se till att det vänder på riktigt för Liberalerna. Det tror jag liksom, det borde vara valberedningens första fråga om man har det, om man ska bli den här partiledaren den här gången.
Och då är hon bara 34 år ändå.
Ja, men det är väl roligt med Erik Ullenhag att det spekuleras i att de försöker övertala honom. Han har ett jättefint jobb som Sveriges generalkonsul i New York. Men jag menar, Liberalerna gillar ju honom. Han har djup förankring i partiet. Hans pappa satt i riksdagen för Folkpartiet då på 70-80-talen och var gruppledare och allting. En fin folkpartist. Mm. Ullenhag har status i partiet. Och kanske lockas på samma sätt som Anna-Karin Hatt till slut kände att hon gjorde av möjligheten att rädda sitt lilla parti.
Kanske vill han göra sin demokratiska värnplikt.
Kanske han vill.
Som Johan Persson sa.
Jag vågar inte ha någon teori om vem det blir, känner jag.
Vi får se. Tur att det bara är en helg kvar till måndag.
Så himla spännande.
Ungefär. Mm. Vi säger tack där. Helena Isén, My Råveder, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
Och nu ska det handla om Ukraina och Ryssland. Avsnittet är inspelat i tisdags.
Största ryska luftattacken hittills i kriget. Samtidigt fortsätter Ukraina slå ut ryskt stridsflyg. Välkomna till radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Fredrik Wadström.
Бомбы с Матрика. Бомбы же у него там на самолете. Еще взрыв.
Mobilfilm från ett fönster med utsikt mot en fabrik i ryska Cheboksary där ukrainska drönare orsakar en stor brand. Idag är det den 10 juni och med mig i studion har jag Magnus Kristiansson, lektor på Försvarshögskolan. Välkommen.
Tack.
Välkommen också Ekots Johanna Melén, tidigare Moskva-korrespondent.
Tack.
Och Maria Persson Lövgren, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent. Välkommen.
Tack.
Magnus, vad var det för fabrik som Ukraina slog till mot i ryska Cheboksary?
Ja, det var ju en ukrainsk drönarattack häromdagen, och även om uppgifterna är lite knapphändiga så i internationell press så uppges det av att en fabrik, det här ligger i delrepubliken Chuvashien, som tillverkar elektroniska system för olika precisionsvapen, antenner och så vidare, olika delkomponenter.
Maria, vad vet vi om den ukrainska attacken mot ett militärflygfält i Nizhny Novgorod i grannrepubliken till Chuvashien?
Ja, det är ju faktiskt 2 attacker. Den senaste var natten till idag mot samma militärflygfält. Och tidigare var det då i lördags som man attackerade det här flygfältet. Och målet är uppenbart att man ska försöka slå ut stridsflygplan på detta flygfält som ligger en bit från staden Nizhny Novgorod.
Johanna, det kom rapporter om att polskt stridsflyg sattes i beredskap i samband med den senaste ryska luftattacken mot ukrainska städer. Hur stor var attacken för att polackerna skulle göra det här?
Ja, den var ju omfattande, men det slås ju nya rekord varje natt nu. Natten mot idag var det återigen en kraftig anfall och attack mot bland annat Kiev men också Odessa. Så att de här ryska attackerna nu som sker nästan varje natt, de slår ju hela tiden nya rekord. Och det som utmärkte sig då igår var ju att det var mål i västra Ukraina, alltså närmare den polska gränsen. Men det är ju helt uppenbart från de senaste veckorna här att vi är inne i någon slags eskalering.
Den 1 juni genomförde Ukraina en stor uppmärksammad attack inne i Ryssland mot 4 militärflygfält. Nu har man skjutit ner ytterligare 1 ryskt jaktplan över Kursk-regionen och 2 plan ska alltså ha förstörts i den senaste attacken mot Nizhny Novgorod. Hur ser det ryska flygvapnet ut idag jämfört med före den 1 juni, Magnus?
Det som väckt störst uppmärksamhet har ju varit det som har presenterats som Operation Spindelväv, Operation Spiderweb. Där då den ukrainska underrättelsetjänsten smugglade in drönare som attackerade 4 flygplatser samtidigt på olika ställen i Ryska federationen. Där ukrainarna påstår att man har slagit ut ett 40-tal plan, främst tunga bombplan, men där andra västkällor pekar på att det rör sig om ungefär hälften så många.
20 plan låter också väldigt mycket.
Jo, det är det på sätt och vis. Det är främst 2 stycken strategiska bombplan, det som NATO kallar för Bear och Backfire. Och där kanske man har ungefär ett 100-tal flygplan sammanlagt. Och om det är ett 20-tal plan och av dem så kanske det är en 8-10 plan som är utslagna, då innebär det naturligtvis en väldigt stor förlust för det ryska flygvapnet. Men min poäng med hela det här resonemanget var att Operation Spindelväv, den slår mot en strategisk förmåga som Ryska federationen har. De här planen, Bear och Backfire, handlar inte bara om kriget i Ukraina, utan de handlar om Ryssland som stormakt, Ryssland som strategisk aktör med en viktig roll för kärnvapenavskräckningen. De andra förlusterna som jag har sett här då i Nizhny Novgorod och på andra ställen, det är ju jaktflyget. Där ska jag säga att där är inte de numerära förlusterna någon som helst betydelse, utan där är det ju chocken för det ryska flygvapnet att man måste stärka sin bassäkerhet. Det här kommer påverka hur man skyddar sina baser framöver, och där kan jag tänka mig att det just nu är väldigt rörigt i det ryska flygvapnet. Och på lång sikt kan jag säga att Operation Spindelväv kan ju påverka hela doktrinutvecklingen, alltså inte bara för Ryssland utan hur man resonerar kring luftdomänen, alltså hur man utvecklar system. Är det bättre att utveckla stora, dyra plattformar som tar årtionden att utveckla, när man istället kan ha en väldigt snabb teknikutveckling som också bygger på privat innovation och snabbtillverkade system som då exempelvis drönare? Så att det är lite olika. Lite olika betydelse. Just nu tror jag det ryska flygvapnet är lite chockat och att man får inte visa att man tappar i förmåga.
Maria, hur har Putin reagerat efter den här dramatiska veckan ändå för det ryska stridsflyget?
Ja, när det gäller Operation Spindelväv så har han ju inte kommenterat det överhuvudtaget. Däremot har han på ett ganska bitskt och ilskt sätt kommenterat andra, som han ser då, ukrainska sabotage mot järnvägen, där han då talar om att det är civila offer och att det ska få ett hårt svar. Och han beskriver det också som att de slår mot kvinnor och barn, för det var ju ett barn och bland annat en känd barnläkare, en ung kvinna på 32 år som dog just i den här sabotaget mot järnvägen i nära Bryansk. Men det han säger om det som Ukraina ska ha gjort mot Ryssland, det är ju det som Ryssland gör mot Ukraina 10 gånger mer.
Det kom uppgifter om ett telefonsamtal mellan Putin och USA:s president Donald Trump. Johanna, vad vet vi om det samtalet?
Ja, det var den 4 juni tror jag att det hölls, och efter det så kom ett uttalande från Putins utrikesmedhjälpare Ushakov där han då återgav innehållet i det här samtalet. Och budskapet från Vladimir Putin till Donald Trump var att Ukraina genom sina handlingar den senaste tiden punkterar de då försök till fredssamtal som den ryska sidan då har initierat med samtalen i Istanbul 2 omgångar. Och Putin då ska ha sagt till Trump att det senaste det vi hörde här om sabotagen mot en bro som då rasade ner på ett tåg där då 7 människor ska ha dödats, att det är tecken på att den ukrainska regimen, som man då säger i Ryssland, håller på att förvandlas till en terrororganisation. Budskapet från Putins sida till Trump är att Ryssland försöker få till förhandlingar, få ett slut på kriget, medan det är Ukraina som driver på för att det här kriget ska fortsätta. Sen så skrev då Donald Trump på sitt sociala medier om innehållet i det här samtalet, och där punkterade han mer de här spindelvävsattacken mot ryska flygbaser och sa då att Putin i det här samtalet hade sagt att man kommer att svara hårt, att man är tvungen att göra det. Så att budskapet om vad som var tonvikten i det här samtalet skiljer sig lite åt om man lyssnar på antingen Trump eller på Yuri Ushakov, Putins medhjälpare.
En av flygplanstyperna som Ukraina slog emot i den här operation Spindelväv den 1 juni, det var det avancerade spaningsplanet A-50. Ett eller möjligen två plan träffades i attacken, och Ukraina har tidigare skjutit ner den här typen av plan i andra sammanhang. Vad får det för följder för Ryssland att bli av med flera såna här plan på relativt kort tid, Magnus?
Ja, A-50 är ju ett radarflygplan. Det är en flygande radar. Och dess uppgift är ju att upptäcka flyg, fartyg, fordon, missiler. Och när den är i luften så kan den göra det på en 60-70 mils avstånd. Och sen kan den också leda, kontrollera då de egna flygresurserna. Så att det är en avancerad plattform som är väldigt kostsam. Västerländska beräkningar är att man totalt sett har 7 stycken sådana här flygplan i organisationen. Och Operation Spindelväv ska ha slagit ut 2 stycken som förmodligen inte fungerade i alla fall, ska man kanske då tillägga också här. Det här med luftburen radar har egentligen aldrig varit ryssarnas starkaste sida. Men det är någonting som man har haft lite ångest för och har velat utveckla ända sedan kalla krigets dagar. Därför att den är väldigt viktig särskilt i ett krig med väst. Och då är det väldigt viktigt med att man har kontroll över slagfältet och med allt vad det innebär. Så att bli av med 2 av 7, det är ju nästan en tredjedel av kapaciteten. Det gör ju att, alltså just nu så tror jag att man är väldigt nervös över fler sådana här attacker, eftersom det skulle begränsa Rysslands förmåga i ett större, mer avancerat krig. Och de är väldigt svårersatta, de här förmågorna. Så att, ja, det finns nog väldigt många rynkade pannor i det ryska flygvapnet just nu.
Och hur kommer det sig att de inte var i funktion möjligen då, de här två? Som...
Men det ryska flygvapnet, det, liksom egentligen då hela det ryska militära systemet, är ju genom korrupt i hög utsträckning av att man har visat upp en kuliss. Man har haft övningar som har sett avancerade ut, men bakom den här fasaden så finns det då korruption och olika former av sönderfall i organisationen. Och så det där är ett typiskt sånt exempel, alltså att man investerar väldigt mycket i den här typen av avancerade förmågor, men man har liksom inte riktigt kraften att upprätthålla dem.
Och medan Ukraina siktar in sig på militärflygfält och vapenfabriker i Ryssland, så fortsätter de ryska attackerna mot den ukrainska civilbefolkningen.
This week we have seen Ukraine pounded by Russia, setting records in this very year. But last night was a new record, nearly 500 drones and missiles launched all across Ukraine, the highest number in this entire war. Ukraine says the large majority of those were shot down or intercepted. Most were in the western part of the country where we are now targeting a military...
Amerikanska ABC rapporterar från västra Ukraina efter en lång natt med ryska drönare och robotar mot ukrainska städer. Om nu Ukraina varit framgångsrikt i sina attacker mot rysk militärflyg, hur kommer det sig då att Ryssland ändå kan fortsätta sina allt större robot- och drönarattacker mot Ukraina, Magnus?
Jag tror att det dels hänger ihop med att den stora numerären i attackerna mot Ukraina nu är drönare, kanske snarare än flygburna missiler. Och dessutom ska man komma ihåg att det är inte alla missiler som måste skjutas av flygvapnet. Så att jag tror att det är en del i att ryssarna trots allt kan svara och trappa upp det här. Och Ryssland har ju det senaste året förberett sig för masstillverkning av drönare, och det är väl kanske det vi ser frukten av nu.
Hur låter det i ryska statliga medier och kanske bland vanliga ryssar efter den här senaste dryga veckan, Maria?
Det är ju två olika saker. I de ryska statliga medierna så upprätthåller man ju bilden av att allt går precis som det ska, och precis som Vladimir Putin hävdar så är det Ukrainas fel att det inte går att sluta något avtal om fred eller vapenvila. Bland vanliga ryssar så syns det faktiskt lite mer missnöje, men det är mer kopplat till oron som finns då för att drönare kan slå ner lite var som helst och stänga ner flygtrafiken. Du får sitta och vänta på ditt flyg, du kanske förlorar din flygbiljett. Men också att det finns uppgifter om att många inte har fått ut sina löner i tid. Och det här kommer från något statligt institut som hade kontrollerat det här, att det är en större andel som inte får ut sina löner, vilket då tyder på att de här företagen går knackigt. De klarar inte av att hålla igång sig, för att de kan inte ta lån, för lånen är ju så dyra även om man sänkte räntan från 21% till 20%. Så det är många olika orosfaktorer. Samtidigt ska vi komma ihåg att det finns en väldigt stor grupp multimiljardärer i Ryssland, och det de gör är att de flyttar bara sin verksamhet till Dubai eller Arabemiraten överhuvudtaget, och de påverkas faktiskt fortfarande inte särskilt mycket av det som kriget gör mot Ryssland.
En annan sak som påverkar vanliga ryssar är hur, jag läste en artikel om hur försäkringsbolagen är ganska tveksamma till att betala ut ersättning nu för förstörelse på grund av drönarattacker och så vidare. Så det där är ytterligare en aspekt som kommer ovälkommet för ryska medborgare, även om det kanske inte är något jätteproblem för de flesta. Men det är ändå en aspekt som tas upp nu i ryska medier. Om man följer de statliga medierna och deras talkshows så handlar det väldigt mycket nu om att nu kommer vedergällningen, även om det är väldigt oklart om det är den vi ser, om vilken form av vedergällning som faktiskt Ryssland har förmåga till, eftersom det är det här man har ägnat sig åt i över 3 års tid nu, att bomba ukrainska städer. Så frågan är vad mer man har att ta till. Och sen så är det här då att man upprepar det som Vladimir Putin då talar om, att den ukrainska regeringen som en terrororganisation. Och man nämner väldigt lite den här spindelvävsoperationen, utan det är nästan som en skänk från ovan, den här bron som rasade ner på ett tåg där 7 civila dödades i Bryansk-regionen i västra Ryssland. Och det är det man som fäster upp all sin retorik kring nu, hur den ukrainska regimen har visat sitt sanna ansikte genom att döda civila då, utan att överhuvudtaget nämna alla de civila som har dödats i ryska bomber och så vidare i 3 års tid.
Hur tänker du när du säger skänk från ovan?
Ja, det kanske är ett fel uttryck, men det passar ändå väldigt bra in i det här läget när Ryssland strategiskt har blivit förnedrad av den här operationen från Ukrainas sida, att det är någonting annat man kan fästa blicken mot, att 7 civila har dödats, och att det är det man talar om då. Putin, han höll ju ett regeringssammanträde där man diskuterade de här frågorna. Och där han också sitter och säger att det är tydligt hur makten i Ukraina gör allt det här också bara för att bevara sin makt. Att det är det som är syftet med att driva på det här kriget. Och det är ju oerhört förmätet sagt från Vladimir Putins sida, som nu har suttit vid makten i 25 års tid utan någon försök att förändra systemet i Ryssland, och i sin tur göra allt för att bevara sin makt. Det handlar väldigt mycket om att skylla på Ukraina, att lägga all skuld på väst, och att det är Ryssland som nu är den som försöker få ett slut på det här genom att de här förhandlingarna i Istanbul, som i sin tur då Ukraina gör allt för att förhindra, även om det mesta tyder på att Ryssland aldrig har varit särskilt intresserad av de här förhandlingarna, utan att det är någonting man gör för att visa Donald Trump sin goda vilja.
Ukraina använder ju ryska lastbilar för att genomföra den här överraskande attacken inne i Ryssland, den mot militärflygfälten. Drönare transporterades till platsen nära flygfälten, och lastbilarna användes sen som ramper för attackerna. Och plötsligt blev lastbilar något hotfullt för ryssarna, och det uppstod kaos på vägarna på grund av kontroller över hela landet. Hur har det här utvecklats sen, Maria, sen förra veckan?
Ja, men det är väldigt ryskt skulle jag säga. För å ena sidan så direkt så blir det en effekt efter att det här händer, att man har kontroller och att det är långa köer av långtradare som ska kontrolleras. Men så går det några dagar och så har man liksom glömt bort det där, så att den där effekten blir inte så omfattande trots allt. Och så är det väldigt ofta i Ryssland, att man först ska visa näven och slå till, men sen så tappar man lite entusiasmen för det, och inser också det omöjliga, för att transporterna måste ju rulla på, och det är redan problem med transporter. Så att idag så finns det inte sådana där köer, och kontrollerna är nog ganska begränsade trots allt.
Efter den stora ryska attacken mot Ukraina för ett par dagar sedan kom ett meddelande från Rysslands försvarsministerium att ett av målen var en ukrainsk militärflygplats i Dubno i västra Ukraina och att det här var första svaret på Ukrainas operation Spindelväv mot ryska militärflygplatser. Vad tror ni blir nästa steg i den här upptrappningen, Magnus?
Jag tror att på kort sikt så är det väldigt svårt för ryssarna att svara på något organiserat sätt. Så att där får man så att säga, fullfölja den planering som redan har legat de senaste veckorna. På längre sikt är det svårt att säga. Därför, och jag tror också att det beror lite grann på hur den amerikanska administrationen egentligen agerar. Trump har ju signalerat ett litet stödpaket när det gäller luftvärnsmissiler. Men som han enligt uppgift också stoppade och omdirigerade häromdagen. Så att bortåt 20 000 luftvärnsmissiler som var planerade för Ukraina kommer nu att landa i till amerikanska förband i Mellanöstern. Och det där tror jag kommer att påverka hur Ryssland prioriterar och hur man tänker. Om man kan få amerikanerna att påverka stödet till Ukraina, det tror jag liksom är nyckeln här.
Vad säger Johanna om upptrappningen?
Det man vet om Vladimir Putin är att han är ingen vän av snabba beslut, utan svaren på olika saker brukar komma med ganska lång fördröjning. Och vad svaret nu ska bli mot den här operationen från Ukrainas sida, det är väldigt oklart. Det handlar nog också väldigt mycket nu om att skicka signaler till Donald Trump och den amerikanska administrationen, där båda sidor vill visa sig som den som verkligen är intresserad av att leda det här till något slags avslut, men att ändå visa att det är vi som står på den rätta sidan medan motståndaren är den som försöker förstöra det här. Så att mycket handlar nu nog om att avvakta och invänta var Donald Trump kommer hamna i allt det här. Han har ju hela tiden sagt att snart kommer det här få ett avslut och så vidare. Sen har han blivit mer tveksam på den punkten. Det är väldigt mycket som är oklart nu, och under tiden så fortsätter det här på samma sätt som det har gjort i över 3 års tid.
Det här med att Putin inte gillar snabba beslut och direkta reaktioner, vad kommer det här av?
Det är nog dels att han gillar inte att göra saker som förväntas av honom, och han gillar inte att agera under press från någon, utan allting som han gör ska komma från honom själv och gärna oväntat för omvärlden, för motståndaren. Och sen är det väl också i det här läget en villrådighet över vad man kan göra efter 3 år som inte har lett till de mål som Vladimir Putin från början satte. Det kan nog ha lite olika förklaringar, men det är lite hans stil att inte göra någonting som förväntas av honom i stunden, utan han kommer en stund senare när ingen riktigt är beredd.
Maria, nästa steg i upptrappningen mellan Ukraina och Ryssland, vad kan vi tänka oss?
Ja, när de berättade om den här operation Spindelväv, alltså den ukrainska säkerhetstjänsten, så sades det ju att det var en väldigt lång planering, 1,5 år. Men att det samtidigt fanns andra aktioner på gång som också planerades. Det kan ju ha sagts för att skrämma, men det är ju högst troligt att ryssarna åtminstone lyssnar på det här och undrar över vad blir nästa steg från den ukrainska sidan som då de inte riktigt kan föreställa sig. Och vad Ryssland gör gör man ju redan nu. Man har ju aldrig haft så mycket drönarattacker mot ukrainska städer som den här helgen och de senaste dagarna. Och de här drönarattackerna har till exempel slagit mot hamnstaden Odessa, som ju många ryssar anser att den är rysk. Och man har haft någon slags känsla av att man ska spara centrum där, för att det är ju ett gammalt, vackert sekelskiftescentrum med många unika byggnader. Men den senaste attacken slog faktiskt mot byggnader i centrum, så det kan man nog glömma. De tankarna finns kvar, och allting handlar ju då om från den ryska sidan att nöta ut uthålligheten hos den ukrainska befolkningen, att de ska ge upp, kapitulera, för att det här står man inte ut med natt efter natt, att sitta i skyddsrum och bli attackerade på det sättet.
Tack Maria Persson Lövgren. Vi har kommit fram till avslutningen, veckans kremlologi. Vad har ni sett den sista tiden, Magnus?
I april så lade amerikanska utrikesdepartementet ned sin enhet som hanterar desinformation främst från Ryssland, Iran och Kina. Nu visar den brittiska tidningen The Telegraph att den ansvariga tjänstemannen för detta är gift med en kvinna, Julia Kirillova heter hon, som har kopplingar till Kreml. Det är ett allvarligt fall. Det visar också vilken otrolig möjlighet som Team Trump är för den ryska underrättelsetjänsten. Och det är kremlologi om något.
Maria?
Jag tänker på alla, vad vi ska kalla dem för, avfällingarna inom EU. Senast var det en intervju med Viktor Orbán där han sa att ryssarna är inte starka, de är svaga, de behöver vi inte vara rädda för och de måste vi ändå prata med. Och där han faktiskt sa att om Vladimir Putin kommer till Ungern så kommer de inte att gripa honom, de kommer strunta i det här internationella åtalet som finns för krigsförbrytelser. Vladimir Putin är välkommen till Budapest.
Johanna?
Ja, de här engångsutbetalningarna till ryssar som skriver kontrakt med den ryska armén är ju lite av en värdemätare på hur det går i det här kriget. Hittills har de här summorna hela tiden höjts, senast i Tjumenregionen till 2,65 miljoner rubel, drygt 320 000 svenska kronor, vilket ju är oerhört mycket pengar för många ryssar. Men det har också den senaste tiden märkts en motsatt trend där olika regioner faktiskt sänker de här engångsutbetalningarna, till exempel i Bashkirien. Och det här förklaras bland annat med sjunkande skatteintäkter och att de olika regionerna har problem med sin ekonomi. Och det här visar ju att det finns en gräns också i Ryssland för hur mycket man kan betala för att få nya soldater till fronten.
Tack Johanna Melén, Magnus Christiansson och Maria Persson Lövgren. Följ radiokorrespondenterna Ryssland i Sveriges Radio Play. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Producent Marina Nilsson Malmström. Jag heter Fredrik Wadström.
P1-kultur om några minuter och nu närmast senaste nytt från Ekoredaktionen. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 7.
Ekonyheter. Flygplanskraschen i Indien idag med över 200 omkomna är den första större olyckan med den här flygplanstypen Boeing 787 Dreamliner. Och olyckan förvånade Peter Swaffer på statens haverikommission.
Färdad och chockad och ytterst förvånad. Air India, det är ett stort bolag. Man har lång erfarenhet av att flyga långa rutter västerut, inte minst till England och Gatwick. Och det här är en Boeing 787 Dreamliner. Det är ett stort pålitligt flygplan, vida använt av många operatörer i världen runt. Så att, ja, jag blir jätteförvånad. Det blev verkligen. Och statistiken lyckligtvis pekar emot. Det är en rasande trend om man säger så. Om man tittar över många decennier, 40, 50, 60 år tillbaka, så är det väldigt få tillfällen då det händer.
Ja, det var under torsdagsförmiddagen som ett Air India-flygplan störtade strax efter att det lyft från flygplatsen i staden Ahmedabad i Indien. Över 240 personer ska ha befunnit sig ombord på planet och ingen verkar ha överlevt kraschen, uppger polis i Ahmedabad för AP och AFP. Vad som orsakat kraschen är i nulaget oklart. Enligt Peter Swaffer har förmodligen något inträffat tidigt efter det åkt upp i luften.
Spekulerar inte på en förekommande anledning, men vid en sån här höjd så är stället inne, ska vara inne. Så att det får man ändå tänka, har någonting distraherat, har någonting skett ganska tidigt efter man har gått i luften. Det var bara något jag kan tillägga, vi får väl se. Men ja, är mitt svar på din fråga. Man kommer absolut att få reda på vad som har hänt. Man har de svarta lådorna som är orangea. Färdregistratorer och cockpit-ljudinspelningsregistratorer.
Reporter Martin Nilsson. Tyskland förbereder ett mångmiljardstöd till Ukrainas militär. Det här meddelade den tyska försvarsministern Boris Pistorius under ett besök i Kiev idag. Han sa också att stödet på motsvarande 21 miljarder kronor som först måste godkännas av den tyska förbundsdagen inte kommer att användas till långdistansrobotar av typen Taurus. Norsk polis ska i framtiden bära vapen på permanent basis. Där beslöt en bred majoritet av ledamöter i det norska parlamentet idag. I flera år så har det inte funnits någon majoritet för att poliser i Norge alltid ska bära vapen. Men flera partier, bland annat norska Centerpartiet, Høyre och Arbeiderpartiet, har ändrat uppfattning. Det här rapporterar NRK. Advokat Johan Eriksson har valts till ny ordförande för Advokatsamfundet. Eriksson var med och startade advokatbyrån Försvarsadvokaterna och har bland annat försvarat Rakhmat Akilov efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm. Yrkesorganisationen Advokatsamfundet har vissa myndighetsuppgifter. Bland annat tillsynen över advokater och vilka som kan få den skyddade yrkestiteln. Det var Ekot med Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
Och nu en hel timma av kultur i denna kanal i en återutsändning från tidigare idag.
Du lyssnar på torsdagens P1 Kultur där du får följa med när en av Sveriges mest erkända konstnärer återser verk hon inte har sett på 30 år. Du får möta en välkänd och omtalad journalist som debuterar som författare med en kusligt aktuell roman om en skolskjutning. Och höra en teori om varför så många blivit intresserade av Sverige aktuella Iron Maiden när de har gått på mellanstadiet. Men vi ska börja i en helt annan musikalisk ände och i en katalog av pophits och ett avtryck i musikhistorien som få kan konkurrera med. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around, it's all right. Ja, där hörde du några av The Beach Boys låtar och det med anledning av att Brian Wilson har gått ur tiden. Han blev 82 år gammal. Och om du bara har hört liknande låtar från Wilsons katalog som vi spelade precis, så kanske du har lite svårt att förstå varför han kallas för ett musikaliskt geni eller vår tids Mozart till och med. Och därför har vi bjudit hit två musikjournalister som ska förklara varför den här kompositören anses vara ett stort geni. Jag säger välkommen till Håkan Engström, musikjournalist på Sydsvenska Dagbladet.
Tackar.
Och till min kollega Joakim Silverdahl som är reporter och kritiker här på kulturredaktionen.
Hallå, hallå.
Joakim, hur reagerade du på nyheten om Brian Wilsons bortgång?
Alltså, jag fick ett sms av en kompis och så stod det: vila i dur, Brian Wilson. Och då var det nästan som att marken så här föll undan för mina fötter. Jag lyckades samla mig till slut på något sätt och så tog jag upp telefonen och så slog jag igång låten Caroline Know.
Ja. Och Håkan, du var på väg till en konsert.
Ja, jag visst.
Vad hände?
Nej, men sen fick jag det här budet så insåg jag att men detta är en av livets viktigaste artiklar att skriva.
Vem var Brian Wilson?
Brian Wilson var ju Beach Boys ledare. Han började en överbegåvad medelklasskille från de bättre kvarteren i Los Angeles som började älska rock'n'roll. Vilket inte riktigt stämde överens med den bild som folk hade om vilka rockmusiker var. Man måste komma ihåg att när Elvis kom fram, och för att inte tala om Little Richard och Chuck Berry, så etablissemanget blir ursinnigt. Vad är detta för... Att de här hur mycket rasistiska okvädesår som helst riktade dit. Brian Wilson gjorde något annat. Han bejakade Chuck Berry väldigt mycket, nästan snodde hans idéer. Och hade ett väldigt rakt rock'n'roll-beat i nästan alla sina låtar, faktiskt. Men han tog in så väldigt, väldigt mycket annan musik. Han tog in inte minst jazzharmonier, utan att han hade jazzens swing. Han, några bossalåtar där, men oftast inte. Utan han kombinerade det raka och väldigt melodiöst och väldigt, väldigt lättillgängliga med avancerade låtbyggen, arrangemang som man inspireras av, inte minst från George Gershwin, men också lite senare Aaron Copland, den populistiska, kan man säga, orkester, klassiska kompositören i USA.
Men inte från början väl? Inte från början. Lät de lite annorlunda?
Från början så lät det ungefär som de highlights eller lowlights som ni valde ut här för att visa. Det blev allt mer raffinerat med tiden. Men vad Brian Wilson som var väldigt bra på var att få saker och ting som var komplicerade att låta enkla. Och det tycker jag är en fin sak. Man kan uppskatta honom på flera stycken olika nivåer. Även de komplicerade låtarna.
Vad vill du tillägga till det, Joakim?
Alltså jag tänker att de var verkligen ett surfpopband också. Alltså det står ju, de står ju så uppställda med stora leenden framför surfbrädor och har rutiga skjortor. Och det var ju en stor trend det där med surfingmusik. Det är känt för den här vibrerande gitarrljudet och stämsången och låtar om sol och bad och åkturer i pappas bil. Och, ja, men det är sånt där. Jag minns den här George Lucas-filmen Sista natten med gänget. Det utspelar sig under den här tiden. Och det är en av raggarbils snubbarna som säger I can't stand that surfing shit. Och han ville hellre lyssna på Buddy Holly då. Sådär.
Och ändå så var det ju bara en i bandet som surfade.
Ja, på riktigt. Men man ska också komma ihåg att surfingmusiken före Beach Boys var helt instrumental. Så där var Brian Wilson en pionjär i den ganska så, trots allt primitiva, enkla musiken också. Mm.
Men vad gjorde Brian Wilson som var så speciellt, Jocke?
Ja, men precis som med Beatles i den här tiden så gick han ju sen in mer och mer i studion. Alltså på flera skivor är ju inte alls Beach Boys-medlemmarna själva som spelar instrumenten. Det är ju proffsmusiker, ofta från det legendariska studiomusikergänget The Wrecking Crew, som vi har på Pet Sounds till exempel. Så det blev lite mindre nödvändigt för dem att jobba så, för att musiken blev klurigare, mer psykedelisk och mer experimentell och sådär.
Och Håkan, du sa ju att han får avancerade saker att låta enkelt. Går det att liksom definiera det? Mm. Eller liksom, är det det här genialiteten består av?
Det kan det. Alltså, om man vill vara en populär popkille samtidigt så är det nog ett krav. Låtar som God Only Knows till exempel är väldigt... En annan musiker, en kille som heter Kevin Godley, som är väldigt begåvad, intelligent, han sa för något år sedan när han blev ombedd att berätta vilken är din favoritlåt. Han sa God Only Knows. Jag älskar enkelhet i den. Ah, tänkte jag. Ja, det är en enkel melodi men den svårsjungen, för det händer så väldigt mycket harmoniskt under hela tiden. Väldigt vanligt är att i denna det raka bitet och i de bak under de stabila melodifraserna så är